Vart är vi på väg? Känner ni igen den frågan? Någon som tittar på spåret? TV-programmet där man ska gissa då destinationen som tåget för en till. Och man får ju se en liksom video där tåget åker fram. Och man får ju ledtrådar då. Och också ser man ju landskapet och försöker gissa vart är vi på väg. Vi är alla på väg genom livet, eller hur? Vi rör oss framåt i tiden i ett landskap som förändras. Och vi förändras ju också över tid. Det är bara att jämföra foton från sig när man var yngre. Och idag så ser man att förändring är oundvikligt. Frågan är mer, vem håller jag på att bli? Eller vart är jag på väg? Och går det att gissa i frågan? Går det att ana vart det hela barkar av, om man säger så? Vi ska se idag att det vi gör om och om igen i våra liv kan vara en sån där ledtråd till det svaret. Det kan sägas vara steg som för oss i en viss riktning genom livet på vår vandring. Och förra veckan så påbörjade vi ett predikotema som jag döpte till vandringen. Något ska det ju heta, eller hur? Och det är utifrån att den tidiga kyrkan som växte fram, om man läser apostlagärningarna, så kan man se att de benämnde tron på Jesus som vägen. Och de troende som att de tillhörde vägen. Och det här språkbruket, att använda ett form av vägens språk, det säger kanske någonting om hur de första Jesus-troende uppfattade sin tro och vad det innebar att vara troende. Något som vi kanske kan behöva påminnas om. Vad är Kristus trons liv tänkt att vara för liv? Man kan säga att det är tänkt att vara en vandring med Jesus. Eller mer specifikt ett liv där vi följer Jesus. I Markus evangeliet första kapitel så finns det en scen där Jesus går ut med Galileiska sjön. Och så får han syn på Petrus och Andreas som står och fiskar. Och en helt vanlig arbetsdag för dem så kommer Jesus fram och säger: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och det står att de lämnade näten och följde Jesus. Vad låg det i den inbjudan? Vad menade Jesus med orden kom och följ mig? Jo, Jesus inbjöd dem att bli hans lärjungar. Att kalla lärjungar, det var inget unikt för Jesus egentligen, utan det här var vanligt under den här tiden och den här kulturen. Att till exempel religiösa ledare kallade lärjungar. Och lärjungarskap gick ut på att bli som sin mästare, att bli som den man följde. Hur gick det här till? Jo, man umgicks med sin rabbi, som man kanske kallade det. Man lyssnade till dens undervisning. Började imitera sin rabbi, sin mästare. Och på så sätt lät sig formas till hans likhet. Att vara en lärjunge gick ut på, kan man säga, att försöka anamma samma livssyn, värderingar som sin mästare. Och att börja leva på det sätt som sin mästare levde. Man valde att inrätta sitt liv för att nå detta syfte. Så Jesus kallade människor till lärjungar för att därigenom att de skulle som anamma ett nytt sätt att leva. Att bli förvandlade över tid. Att bli lik honom. Och Petrus och Andreas, de lämnade sina nät och tackade ja till den inbjudan. Och Jesus sände ju sedan ut sina lärjungar med uppdraget att fortsätta att göra just lärjungar. Så man kan beskriva den rörelse som Jesus satte igång och verkade på jorden som att det handlar om lärjungaskap. Att tron på Jesus är tänkt att vara ett liv i lärjungaskap. Där bland alla röster som vi lyssnar på och hör, att man väljer att lita på att Jesus är den som kan leda oss till ett gott liv. Att vi väljer att honom vill jag följa. Honom vill jag försöka efterlikna. Med det sagt så tänker jag idag att vi ska stanna upp lite med det här med lärjungaskap. För det första titta närmare på vad som kan sägas vara lärjungaskapets mål. Resonera kring det. Vad kan vi ta riktning på vår vandring med Jesus? Och sen hur kan det faktiskt se ut att ta steg då på den här vandringen med Jesus? Så det är min plan, så får vi se hur det går. Att bli lärjunge, det innebar som sagt att man ställer om sitt liv för att ge rum för syftet att bli lik sin mästare. Det finns en ganska uppskattad amerikansk förkunnare som heter John Mark Gomer. Någon som har hört talas om honom. Det kanske mer är i min generation så. Men han var med och startade en organisation som heter Practicing the Way, eller Praktisera vägen på svenska. Det finns även en översatt bok till svenska med den titeln, Praktisera vägen. Det handlar om lärjungaskapet. Att följa Jesus innebär att praktisera vägen, kanske han skulle säga. Men jag vill låna några tankar från honom. För han strukturerar upp det här med att lärjunge kan sägas ha tre mål. För det första, att vara med Jesus. För det andra, att bli som Jesus. För det tredje, att göra som Jesus gjorde. Och det är ingen trestegsraket där man tydligt kan bocka av så. Men det finns också en viss progression, kan man säga. Så jag vill dela några tankar utifrån de här målen en lärjunge kan sägas ha. Det första, att vara med Jesus. Det är ganska viktigt, tänker jag, att börja där. Att en lärjunge, att kallelsen att följa Jesus är främst en kallelse till Jesus. Att vara med honom, en inbjudan till relation med honom. Allt i lärjungaskap kan sägas börja med gemenskap med Jesus. Kom och följ mig, är inbjudan, säger Jesus. Det handlar om ett liv att söka och vistas i Jesu närhet. Tappar man bort det här så blir det lätt att lärjungaskapet kan bli en form av prestation. Att man fokuserar på görandet på något sätt. All verklig efterföljelse kan säga ha sina rötter i relation och inte i yttre handlingar. Tänk att Gud, han är intresserad av att inte bara vara en form av arbetsgivare som ger oss uppdrag. Ibland kan man tendera att man hamnar där. Men Gud är intresserad av en relation med oss. Jag tänker så här, vore uppgifterna viktigare än relationen så hade Gud kunnat göra det själv mycket bättre och snabbare, eller hur? Men han väljer att inbjuda oss att vara med, för att Gud vill också ha en relation med oss. Jag vill dela en erfarenhet som jag hade. För några år sedan, ett gäng år sedan nu, så gick jag igenom en utmattning när jag pluggade på missionsskolan. Så. Och min övergripande känsla där var att jag hade blivit bänkad. Jag spelade fotboll mycket när jag växte upp. Jag fick inte vara med och spela. Det var så oerhört frustrerande för mig. Man vill ju vara med och bidra till laget. Man vill göra saker, eller hur? En natt så hade jag en dröm. Gud talar ibland genom drömmar. Det kan man se om man läser Bibeln, så att Gud kan ibland ge drömmar under natten. Och i den här drömmen så stod jag på tröskeln för att gå till jobbet. Och Jesus, som i drömmen var min man, en bild av min man, han bad mig enträget, snälla Lotta, kan inte du stanna hemma från jobbet idag? Så att jag bara får älska dig hela dagen. Snälla, kan du inte stanna hemma från jobbet? Och den drömmen träffade mig ganska mycket, satte ljus på någonting hos mig, eller hur? Jag vill gå och jobba. Och Jesus säger, kan inte du bara stanna hemma? Låt mig få älska dig. Jag tror att Gud främst är ute efter oss, vill ha oss. Och att lärjungaskapets liv handlar främst om relation och att vara med Jesus. Det kan säga att det börjar där. Mål nummer två kan sägas att bli lik honom, att bli lik Jesus. Det börjar med att vi umgås med Jesus. Och man tenderar ju att bli lik de man umgås med. Ibland kan det nästan bli lite roligt. Jag har en syster som heter Sara. Hon är lik mig till utseendet och vi har vissa lika drag. Ibland blir det nästan lite komiskt. Du vet att man säger exakt samma saker. Någon referens där borta som man säger exakt samtidigt. Eller igår så var vi på Jokkmokks marknad. Vi sammanstrålade. Hon åkte buss från Skellefteå och jag från Luleå. Och så frågade vi, ja, men vad hade du med dig som matsäck på bussen? Hon sa, ah, jag hade med mig torkad ananas. Och jag bara, ah, jag hade med mig torkad mango. Alltså, du vet, man blir likt om man umgås med, eller hur? Ja. Låt mig ge en annan bild. Innan pandemin och i församlingen var med i södra Sverige så kramades man ju ofta på gudstjänst när man sågs, eller hur? Och en gång så upptäckte jag när jag kom hem att jag kände att jag luktar som någon annan. Eller hur? Man har kramat någon, och där tror jag var specifikt någon som använde rakvatten. Och det kan ju lukta ganska mycket. Så jag kände bara att jag måste liksom duscha, få av mig den här lukten. Liksom. Där. När vi är med Jesus, när vi låter honom krama om oss, när vi umgås med honom och även lyssnar till hans hjärta, hans tankar, då tror jag att vi börjar också förvandlas inifrån. Vi börjar lukta som honom, kan man säga. Och lärjungaskapet, det handlar om att bli lik Jesus. Att bli lika honom i tanke, hjärta och vilja. Inte bara i beteende. Gud är faktiskt rätt så intresserad av vår karaktär. Man kan nästan säga, eller jag tror att man kan säga faktiskt, att karaktär är viktigare än gåvor och förmågor. Det finns ju otaliga exempel där kanske stora gåvor skulle vi säga, men med dålig karaktär leder till väldigt dålig eftersmak. När brister i karaktär gör att det hela kapsejsar. Att det dyker upp att till exempel en ledare haft en olämplig relation med någon, eller hur? Det finns otaliga sådana exempel. Karaktär är viktigt för Gud. Gud vill att våra liv ska börja dofta som Jesus. Eller med ett annat ord säga att våra liv får smak av andens frukt. Ni känner kanske igen det uttrycket från Galaterbrevet 5. Där andens frukt beskrivs med kärlek, med glädje. Hur är det med glädjen? Med frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Och det vackra ordet självbehärskning. Gud är intresserad av att vi förvandlas. Och att bli som Jesus innebär en form av inre förvandling där vi präglas av hans sällskap. Som påverkar karaktär, begär, motiv och prioriteringar. Också vår blick, att vi börjar se på människor så som Jesus ser på människor. Det tredje målet kan då sägas vara att göra som Jesus gjorde. En inre förvandling av vår karaktär, där våra motiv och prioriteringar också förändras, det leder naturligt till att också ta sig yttre uttryck i handlingar. När vi vandrat med Jesus blir vi mer lika honom, och då bör också våra handlingar spegla hans liv som ett uttryck, kan man säga, för hans närvaro i oss. Det kan handla om att tjäna andra utan att söka egen vinning. Det präglar Jesu liv. Eller att visa barmhärtighet och nåd. Eller att dela Guds budskapet om Guds rike i både ord och handling. Så det kan säga vara en lärjunges tre mål. Är ni med? Mm. Så om det är målet, hur tar vi då steg på vandringen mot det målet? Hur ser det ut i praktiken? Jag tänker att det här det lilla jobbiga ordet vanor kommer in i bilden. Är vanor ett ord som klingar positivt eller negativt för er? Jag vet inte. Positivt, ja. Både och, ja. Ja. Det är lätt att det kan hamna i sig borde-kategorin. Att det, man vill mer än vad man får till. Mm. Men det är ju till stor del våra vanor, det vi gör regelbundet, som faktiskt utgör vårt liv. Det finns ju en hel del modern forskning kring vanor, och en som har präglat ganska mycket senaste tiden heter James Clear. Jag vet inte om någon läst hans bok. 1%-metoden heter den på svenska. Där han populariserar forskning kring vanor. Men han kan uttrycka sig så här, att om du vill förutsäga vart du är på väg, titta då inte på dina mål, utan titta på dina dagliga vanor. Eller att varje handling, varje grej du gör är som att du röstar för den person du vill bli. Eller att små förändringar som upprepas regelbundet, det leder till anmärkningsvärda resultat över tid. Om man är ute på vandring och man justerar riktningen bara lite, så ger det inte så stort resultat i närtid. Men fortsätter man att gå det hållet, så är det ganska stor skillnad vart du hamnar i slutändan. Små förändringar över tid ger stora resultat. Och att börja praktisera vanor som Jesus hade, det kan sägas vara konkreta steg på vägen att bli lik honom. Och det kan vara vanor som handlar om bön, om bibelläsning, generositet, enkelhet, eller vi kanske ska damma av sabbatsvilan. Det kan vara sådana vanor. Där riktmärket är ju just då att tänka i små steg i rätt riktning, snarare än att tänka stora förändringar som vi inte förmår att upprätthålla. Att börja där man är i det liv som man faktiskt har, som det ser ut just nu, och göra små justeringar mot målet att vara med Jesus, bli som han och göra vad han gjorde. Över tid så ger det stora resultat. Det är stora förändringar. Men det finns en poäng som jag vill lyfta här, som jag tänker behöver strykas under. Och det är också att förvandlingen till Kristuslikhet, det är i grunden andens verk i oss. Det är inte någonting vi själv kan prestera fram. Men det finns också en relation mellan andens verk i oss och ansträngning från vår sida. Där man kan säga att vi också behöver göra våra liv tillgängliga för Guds förvandlande kraft. Detta kan illustreras av Paulus uppmaning i Efesierbrevet 5:18, där han skriver: låt er uppfyllas av anden. Det grekiska ordet för uppfylla här, det är skriven i en ganska speciell verbform. Passiv imperativ. Alltså form av passiv uppmaning. Hur går det ihop? Jag var på Lapplandsveckan en sväng i somras, och då hade Joel McInnes, som han heter, han är lärare på ALT, hade bibelstudium bland annat då om den här versen. Han gjorde en ganska bra jämförelse med sömn. Alla de av oss som någon gång har kämpat med sömnsvårigheter vet att vi kan inte bara bestämma oss för att sova. Eller hur? Det är en gåva. Jag önskar så många gånger att man hade haft en av- och på-knapp. Eller hur? Bara stäng av det nu. Men sömn fungerar inte så. Det är en gåva. Men vi kan ju också forma till exempel vår kväll för att göra det lättare för att ta emot sömnens gåva. Att inte dricka koffein för sent, eller hur? Inte sitta med mobilen in på små timmarna, eller att kliva upp ungefär samma tid och gå och lägga sig samma tid. Det finns saker vi kan göra för att göra oss mer mottagliga för att ta emot sömnens gåva. Och lite så kan man också tänka kring att vi kan möblera om våra liv med små förändringar för att skapa rum för att ta emot anden och andens förvandlande kraft i våra liv. Att låta oss uppfyllas av anden. Så för att gå ner för avslutning. Vart är vi på väg? Om någon tittade på dina och mina vanor idag, vart skulle man säga att vi är på väg? Vilka människor håller vi på att formas till? Det kan vara värt att fundera lite kring. Och om vi vill tacka ja till Jesu inbjudan att följa honom, Då kan vi fråga oss, vilket litet steg kan du och jag ta idag för att komma närmare målet att bli, att vara som, vara med honom, bli som honom och göra det han gjorde. Finns det någon liten vana att satsa på att upprätthålla? Och för oss idag som ofta har våra liv fullproppade, så kan det faktiskt ofta handla om att ta bort någonting snarare än att lägga till någonting för att göra rum. Och man ska tänka små steg i rätt riktning. Det kan vara att inleda och avsluta dagen med en minuts bön. Gör man det ihålligt så gör det stora förändringar över tid. Eller läsa en bibelvers på morgonen som man tar med sig över dagen. Eller varför inte att, tänk om vi alla skulle säga att jag tar aldrig med mig mobilen på toaletten igen. Tänk om vi skulle avsätta det till att där tänker jag på Gud. Mm. Tänk om vi skulle göra våra toaletter till tempel. Det skulle ju vara någonting, eller hur? Det är en liten ändring som skulle kunna ge förändring över tid. På toaletter får ofta även föräldrar vara i fred. Inte alltid. Mm. Jag vill avsluta med Jesu inbjudan i Matteus 11. Och versen kommer också komma upp här på väggen. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Bilden av ett ok, det användes på Jesu tid som en form av beteckning för en rabbis undervisning. Alltså hans sätt att tyda skriften och hans syn på hur en människa lever väl och blomstrar. Så ok i den här versen kan sägas betyda Jesu undervisning och syn på hur vi människor lever väl. Så om vi har med oss det, låt oss lyssna på Jesu ord en gång till. Han säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är det livet Jesus vill inbjuda oss till. Ska vi be tillsammans? Ja, jag tackar dig Jesus för att du bjuder in oss till ett liv tillsammans med dig. Att följa dig. Att låta ditt liv, din närvaro och din person få prägla oss. Och jag ber dig Jesus att du skulle visa oss ännu mer vem du är och ditt hjärta för oss. Låt oss få höra din inbjudan och vad som ligger i den, Herre. Ett liv av vila också, där vi får lägga av oss bördor för allt det som vi tänker ibland att vi borde göra och livet borde fyllas med. Kom helige ande och led oss. Lys på våra liv. Visa oss där vi kan göra små justeringar, små steg i vår riktning till att komma närmare dig. Ge oss kreativitet och fantasi och påminn oss om små ändringar vi kan göra för att göra rum för att ta emot mer av dig, helige ande. Tack för din nåd och din barmhärtighet och din inbjudan till att leva ett liv av vila med dig. Välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. Vi välkomnar dig. Amen.